I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Nu fick jag en rolig idé för första gången på länge. Jag vill göra en cowboy-saga om det. Och så ska det bara vara att de ser så här: upp med händerna, annars skjuter jag. Det vill jag göra. Kan inte jag få ha det som intro på den här podden?
Det här är historien om Billy the Kid som än en gång rymde från den ökände sheriffen Pat Garrett av Oklahoma över präriens ängar. Och Garrett hade börjat komma lite närmare och Billy var trött nog att faktiskt ge upp för en gångs skull. Men han kände en sak att om jag ska leva resten av mitt liv på San Quentin-fängelset är jag väl i alla fall värd en öl först. Så Billy gick in på en salon och drack en öl på stående fot. Men så kom sheriffen in, han sa upp med händerna för annars så skjuter jag. Men med ryggen vänd mot sheriffen satt en svag man som hette Olle. Och han hade inga muskler så det var omöjligt att sträcka några händer upp i luften. Och Olle skulle dö idag för han var så himla svag. Ja, Olle skulle dö idag. Och Billy han red vidare, men Olle skulle dö idag för han var så svag. Och Billy smet som sagt ut bakvägen, men kvar låg Olle med 4 skott i bröstet. Och det var då han sa:
först sköt ni Erik Torell för han har en leksakspistol. Och sen skjuter ni mig för att jag inte har några muskler. Fan vad ni poliser är oschyssta alltså. Sluta vara ett sånt jävla svin.
Nej, men jag vet inte. Jag såg det på cowboyfilm häromdagen. Och så var det så: upp med händerna, annars skjuter jag.
Och jag kände att det här måste in. Det här ska jag utsätta Olle för. Så ännu en gång. Liksom att den gör tydligt hur extremt handikappad jag är. Jag pratade med din pappa häromdagen.
Med min pappa?
Han ville veta vad jag var för en typ, så vi körde ett Zoom-möte. Han är trevlig, din pappa.
Ja, han är trevlig.
Väldigt ödmjuk jämfört med dig. Och då ställde han en fråga som verkligen var så här, ställde mig mot väggen, som jag inte hade liksom något som helst svar på. Det är som så här, jag brukar inte bli helt ställd. Men frågan var i alla fall: vad är poddens varumärke?
Okej, okay. Ja, vad spännande.
Och det blir ju extra pinsamt i och med att jag jobbar med reklam. Alltså jag inte har svårt på en sån fråga.
Ja, men du, han förväntar sig väl ingenting från dig?
Nej, och då tänkte jag, det här var några dagar sedan. Och då har jag tänkt på det här, vad är egentligen poddens liksom varumärke? Jag menar att det är liksom en funkispodd med humor, det är inte brett och allmänt.
Jo, men, nej, men det är det väl inte. Alltså, det var väl så att vi ville ge en inblick i hur det går till när man, alltså, när man är personlig assistent i ett lågstatusyrke. Det är gamla haschrökare, psykiskt sjuka, folk som inte har gått klart SFI än, vad heter det, som hamnar här, som inte vill det, som måste torka bajs fast att de inte vill. Men det kan ju vara kul också. Vi har ju kul, så det var väl det vi ville visa.
Men jag har nu tänkt, jag har lyssnat igenom våra gamla avsnitt ända fram till nu och det han landat i. Det är helt enkelt att det podden går ut på. På grundligt sätt är ju att du förklarar mina skämt.
Just det, du grötar ut i något och sen så översätter jag det till svenska. Ja, men så är det väl.
Lyssna, jag har klippt ihop några grejer. Det blir till och med värre. Eller hur, därför inte nog att du förklarar mina skämt. Nej. Ibland är det till och med att du till och med förklarar mina diverse format. Som att jag inte ser bättre vad det är för någonting. Om jag säger Taxi Driver, är det en låt av Dr. Bombay eller en film av Martin Scorsese?
Det ringar in något, ja. Om man tänker på filmen med De Niro eller om man tänker på I am a taxi driver.
Ja, handicap-varianten av gay eller ej.
Gay eller ej.
Och då är din tes att du kommer undan med att göra samma sak på handikappade.
Fast med vad härligt.
Precis. Åh, vilken härlig känsla, säger
man. Och det är precis som man säger. Det känns som 8-åriga kusin.
Exakt, om jag har en kusin som är 7 som... Det bottnar sig att jag tycker du har kloka tankar och att jag vill att alla lyssnare ska hänga med på vad det är du säger.
Och du bedömer inte att jag är nog bra på att prata för det.
Okej, okay, kanske över... Men Men Olle, ska vi verkligen bråka ännu ett avsnitt? Nu har vi bråkat 10 avsnitt i rad här. Ja, jag vet den där känslan. Jag hade en polare som alltid gjorde det. Jag var jävligt blyg i högstadiet. Så hade jag en polare, Lukas. Varje gång jag sa något så sa han det högt. Och så fick han hela klassens skratt.
Ja.
Och så satt jag där.
Jag hade ju en när jag gick på journalistutbildningen som också gjorde sådär. Det visade sig längst bak, jag och Erik. Jag sa något skämt med min höger och sen ropade han dem högre än mig och då tyckte han det var jättekul och så sluta snå mina skämt. Varpå då han sa, det är inte mitt för att de inte hör vad vi säger.
Nej, och det är så praktiskt med er i permobil också, för att om du säger något kul och så vill jag imponera på någon i klassen och säga det roliga skämtet.
Ja.
Då kan jag ju bara liksom, ja, men som en hund kasta iväg en tennisboll eller någonting, så får ju du efter den och börjar leka med tennisbollen. Och så kan jag säga skämtet i lugn och ro.
Är jag lättast att göra det?
Ja, men eller man kan bara lägga någon handduk över huvudet på dig så försvinner du.
Som en jävla underlat.
Ja, exakt som en underlat. Precis. Så, men vad smart av Erik då. Fick du upprättelse sen då? Skrev du en bitter tweet om det här? Jag fick hem mitt julkort från vårt assistansbolag.
I mitten på februari.
Ja, men jag har lite utspridda adresser. Det är ju det där med folkbokföring och socialbidrag, va?
Det är inte så lätt som man kan tro.
Ibland så måste man ljuga lite för staten om de ska ge en det man förtjänar. Jag bor på flera ställen samtidigt. Så var jag på en av mina adresser då och så hämtade jag upp min julklapp från assistansbolaget som jag jobbar för. Vi kanske inte behöver säga deras namn.
Nej.
Det kändes i början, första avsnitten kändes det som att ja, fan, de kommer ju sponsra oss och tycker det är kul. Och nu är det mer så här, de ringer när jag är och jobbar, så ringer chefen och bara, ni sitter väl inte och poddar på arbetstid och säger de där fula orden. Du behöver inte hänga ut dem då. Men det är assistansbolaget, de skickar ut en sån här, jag har jobbat till och från hos dem i många år. Och man får alltid en julklapp, ett brev där man får välja ett sånt där supékort heter det.
Okay.
Jag valde Lars Noréns dagbok och en bok i hur man tränar sitt minne. Någonting säger mig att de andra assistenterna inte valde Lars Noréns dagbok. Jag tror inte att, vad heter det, att Pelle sitter hemma just nu och läser Noréns dagbok. Vet du vad han plockar?
Nej.
Man kan ju välja på köttknivar och liksom, ja, men sexleksaker och liksom kattleksaker, allt möjligt.
Men det som är ett stort problem med det här är att Pelle inte har en postlåda. Det är ju problem ett.
Han har ingen brevlåda.
Det har vi pratat om förut i podden. Han har inte brevlåda.
Just, han grävde bort.
Så jag tvivlar på att han har tagit ut någon ljudrapp.
Nej, för jag tyckte det var lite... Ja, men jag måste ändå säga att det var lite fördomsfullt i fjol. För då får man det här kuvertet då, och så står det välj vad du vill. Och så gick jag in. Men förra året så var det liksom en förändring, upplevde jag. I alla fall i Stockholm, vilka som jobbade med personlig assistans. Att det var mycket... Nej, men att de rekryterade, vad heter det, folk som hade nyligen invandrat till Sverige. Och alla mina kollegor på ett assistantjobb här var från Etiopien till exempel och sådär. Det kändes lite som att de hade tänkt på det på ett fult sätt, det här assistansbolaget. För det enda som gick att välja på i bokväg var Koranen och helikopterrånet. Och det bara kändes lite... Det kändes lite fult. Jag vet. Du behöver inte kasta en så här bönematta i ansiktet på oss. Vi försöker ju bli svenskar här. Så här, kom igen. Och det är också att ge någon Koranen i julklapp, du vet. Att det är så här, muslimerna gör sitt bästa, men ni behöver inte håna dem med att ge dem sin heliga bok på en högtid som är liksom deras motståndarreligions högtid. Alltså,
har du hängt ut din arbetsgivare i färdigt nu, eller?
Ja, jag är klar.
Ja, bra. Okej, Erik.
Ja.
Funkis eller grattis.
Just det, segmentet där Olle...
Nej.
Jo, där Olle ringer upp folk och frågar frågor och säger om de är handikappade eller inte. Och så ska jag göra tramsiga röster som på beställning. Och det är helt jävla bizarrt. Ja, men då ska jag liksom hitta på skit. Då så bara, nu får du göra en skånsk gubbe som är inte handikappad. Nu ska du göra en värmländsk gubbe som inte är handikappad. Det är jättekul varje gång, Erik. Nej, det är inte jättekul. Jag har svårt att tro att det är kul att lyssna på. Och det är verkligen inte kul att göra. Så att nu är det jag som håller i spaken här. För jag kan säga det, Ola, att jag var ju covid-sjuk och jag lyssnade på en jävla massa rättegångar.
Okej, har du också blivit en sån?
Ja, jag har verkligen blivit en sån här. Ja, men du vet, en sån här sverigedemokrat som sitter hemma och skriver arga inlägg på Facebook och lyssnar på massa true crime och bara samhället håller på att gå ner i botten totalt.
Ja, just det.
Och det är liksom, det är aldrig någon riktig statistik, utan det är bara så här, idag hörde jag om 7 mord. Och så bara, ja men det är för att du googlar på liksom nya mordpoddar. Nej, men det väcker så mycket känslor man får höra om ett styckmord i Kalifornien på 60-talet, och så tror man att samhället nu håller på att gå åt helvete bara för det.
Hur blir man så bra på att analysera och kommentera samtidigt som du är?
Alltså, varför är du på bråkhumör?
Jag bara undrar.
Ja, men jag försvarar mig lite, för jag håller med. Det är en töntig jävel som sitter och lyssnar på rättegångar.
Ja.
Men jag vet inte. Jag var sjuk. Låt mig vara.
Då har du hört många förhör, antar jag.
Ja, och jag känner inte att jag har liksom tolkningsföreträde för det här med fysisk ohälsa. Och sitta och säga, Olle, låter den här människan som att den har Down syndrom? Eller låter den här människan som att den har en CP-skada? Det känns lite mossigt, va? Men någonting som jag har extremt stort tolkningsföreträde för, det är ju... Psykisk ohälsa. Yeah. Snyggt, Olle. Psykfall, sa du. Men där har jag ju flerårig erfarenhet som jag brukar skriva på mitt CV. Jag tänkte att vi skulle sätta din, ja, vad ska man kalla det då? För en kompis i min skola, han är homosexuell. Han pratar mycket om gaydar.
Gaydar, just det.
Han sa det när han träffade mig så här, vi gjorde ett filmprojekt nu i skolan. Så sa han så här, ja men du är ju så här att så här, smörjer in ditt ansikte med en speciell ansiktskräm och du vill alltid lukta gott och du har liksom dambyxor på dig när du spelar teater. Och, ja men du ger ändå utslag på gaydarn. Är du bög? Och då sa jag, nej det är jag inte. Och då sa han, va? Det är första gången min gaydar har haft fel på flera år. Men du känner till gaydar, eller hur?
Då känner jag vilka andra som...
Vad heter det? Alltså din förmåga... Som aldrig slår fel ju. Att veta om någon är funktionshindrad eller inte. Du spottade ur dig 4 diagnoser så fort jag kom in på dig för första intervjun. Och du hade ju... Jag kunde ju ha... Ja, du borde ju jobba som psykolog. Ja, men ge mig ett catchigt ord nu. Vad heter det? Handikappradar. Vad kan det heta?
Mondometer.
Snyggt. Fan, du är bra på det här. Du kanske borde... Ja, men vara med i startup-världen.
Nej.
Precis, du har ju så himla bra sån meter. Så jag tänkte att vi skulle testa om den funkar bra på de här. Några psykfall, några icke-psykfall. Så jag spelar upp lite klipp från de här rättegångarna. Och så får du chansa på vad du tror.
Okay.
I Hallonbergen i Stockholm 2016 blir en kille skjuten. Det är ett väldigt uppmärksammat fall. En kille blir skjuten i ett parkeringsgarage. Ett par vittnar till händelsen. Dagen därpå hittas frun knivmördad med sån här Joker-streck på kinderna, du vet. I Batman-filmen där Joker har...
Joker-smilet.
Och mannen, José, ligger död ute i ett parkeringsgarage.
Right.
Vi spelar upp ett klipp. Du får lyssna på hans röst, den tilltalade. Och så får du avgöra om han har ett funktionshinder eller inte.
Jag går mot hans huvud och jag drar ett sånt här snitt.
Du drar ett snitt i huvudet? Mm. Vart då på huvudet minns du?
Hans tinning.
Hans tinning?
Ja, jag ville se hans hjärna.
Du ville se hans hjärna?
Jag ville förstå hur han tänker.
Okej. Okay. Så du tänkte att du skulle skära upp huvudet?
Det är inte kallblodigt på det viset. Jag ville bara se. Om vi ändå är i den här situationen, jag kan lika gärna kolla hans hjärna.
Okej.
Okay. Jag såg honom som monster.
Så pratar du om Martin mammaknullaren?
Ja, Martin Timmel.
Är det Martin Timmel som du menade också?
Martin Timmel. Jag vet vem Martin Timmel är. Han på TV4. Det är han jag menar.
För honom pratade du om tidigare förhöret som har spelats upp i del 1. Att han skulle vara någon form av anstiftare. Ja. Men det är samma Martin som du pratar om i det som åklagaren spelar upp. Sen så pratar du ju om Jokern i det här förut också. Men minns du första gången du nämner Jokern?
Fy fan vad stjärnet.
Ja.
Vad jävla. Det här känns jag så här.
Han berättar ju det att han skär upp hjärnan på José för att han vill se hur José tänker.
Ja,
det är ju kusligt alltså.
Kan man säga att han får vara psykos eller något?
Är det ditt slutgiltiga svar?
Ja, det.
Fel. Det kom fram sen att han bluffade bara. Han satsade all in på att spela psyksjuk för att få rätt psykiatrisk vård istället.
Jävlar.
Nej, men jag blev helt chockad när jag läste det. Men i de senare förhören så är han helt normal. Men han satsade hårt. Alltså han satt.
Ja, det var en bra insats.
Alltså du vet, han spelade dygnet runt, spelade han teater. Han satt i sin häktningscell och bara kastade mat på väggar och så här bajsade i handen och kastade på vakterna och sånt. Så han skulle verka psykotisk. Och sen till slut märker han att han inte skulle få rätt psykiatrisk vård ändå, och då bara gav han upp. Och bara okej, förlåt, jag drev. Den hade du fel på. Okej, vi rullar ett klipp ifrån Väse, värmländska Väse, några mil ifrån där du är uppvuxen i Molkom.
Mm.
Sven Erik tror han heter, låter precis som din farbror Pelle.
Vem sa det? Kan du ge mig ett
namn? Det kan jag visst göra. Eva Andersson.
Vad sa Eva?
Hon sa bland annat att vad gör han nu? Nu ligger han så. I slutet av kött och blod. Likadant som du och jag.
Ja. Och hon borde ha fått leva,
ja.
Så tänker jag.
Helt klart, helt klart. Jag håller med dig till 100%. Varje människa är värd ett liv och har rätt att leva. Mm. Även om det är en liten spindel, eller vad det än är, så har han rätt att leva.
Jävlar vad vis, Pelle.
Visst? Shit.
Ja, du vet att du gör det var lite snäll.
Okej, vad har vi här då?
Tror bara den här snubben var...
Varje gång han är ute och kör bil så skjuter de 400 luftgevärsskott på hans bil, berättar han. Men när han kommer till bilmekanikern så säger de att det bara är stenskott. Så vad tror vi?
Nej, jag tror nog bara han är dum i huvudet. Jag tror inte han har någon variation på något sätt.
Här har vi en kille som han gick in i rättegången med inställningen att jag har gjort rätt här. Eva har varit elak mot mig. Eva har retat mig. Hon har hånflinat, kom upp som ord. Hon har aldrig bjudit över mig till att dricka kaffe med de andra pensionärerna.
Nej.
Så att jag gick och högg ihjäl henne med en kniv, det var inte mer än rätt. Jävla dåre. Han sitter på rätt psykiatrisk vård nu.
Vad hade han?
Det är någon psykossjukdom. Okej, nästa rättegång. Vi har gängrättegången i Göteborg, Biskopsgården. Det är ju den här tystnadskulturen i gängmiljön. Man säger ingen kommentar, ingen kommentar. Vill ni veta något om Mohammed så får ni fråga Mohammed. För jag kommer inte kommentera på vad någon annan har gjort den här dagen. Du vet den där grejen.
Mm.
Framkommer ägaren av vår krogbar. Du vet, det var en skjutning där för några år sedan.
Jag minns det. Ja.
Ett dubbelmord, tror jag. Och den här vår krogbar är liksom indragen i den här kriminella verksamheten. Attila, som han heter då, går upp och är anklagad för att vara en del av ett mord som har skett då.
Mm.
Och han börjar snacka. Alla andra är knäpptysta och han börjar snacka, du vet. Vi kan lyssna lite. Han låter också väldigt roligt.
Det blev han inte.
Ja, men det är klart att självklart så alla vet vad de ger sig in på. Ola vet vad som händer.
Mm, men kan du förklara hur han vet det så att jag förstår det?
Han var med när de misshandlade, eller
ja, vad tror du, Ole? Är han sjuk?
Ja, det här är jättesvårt. Det här är jättehemskt. Det här är.
Mm, men tror du att han har någon sjukdom?
Nej, det tror jag inte.
Fel igen, Olle. Då ska jag berätta för dig. Den här killen, han var inblandad i ett mord. Han dödar också en känd mördare. Polisen hittar materialet.
Ja.
Alla andra håller tyst. De är på väg att komma ur det. Han inte bara erkänner sin inblandning utan golar också ner hela jävla biskopsgården. Sin sida, andra sidan. Folk han har sett röka hasch på gatan. Han golar ner alla. Och får ändå livstidsfängelse.
Men är det en funktionsnedsättning?
Ja, det är det. Det kan jag ställa. Det är totalt jävla efterblivet. Det är den diagnosen.
Vad är det för jävla subjektiv skit?
Borg, alltså han kommer ju få stryk till frukost, stryk till lunch, stryk till middag. Mm. Ja, nej, men slutsatsen är, Olle, du är väldigt dålig. Man kan väl säga att din radar, den kan identifiera folk som sitter i rullstol och sånt. Men så fort det är lite subtila signaler på att man mår lite dåligt, då kan inte du snappa upp det. Därför att du har problem med empati, eller hur? Nej, men jag förstår att du har suttit inlåst i karantän länge och att livet är jobbigt och att det är ensam och att man inte får flirta med assistenter ända sedan reformen 95. Jag vet det, Olle, att det var det värsta året i ditt liv när de ändrade de reglerna. Inte längre tillåtet med sexuella relationer bland assistenter och brukare. Fan också, sa du. Men Olle, det här är inte okej. Alltså jag läste din nya krönika nu som du har publicerat på Funkisliv.
Ja, just det.
Och det, också, det kan man också säga att på Funkisliv så är det många läsare som har intellektuell funktionsnedsättning och många barn också som läser, som jag förstår det.
Nej, nu hittar du på 100%. Nu hittar du på.
Jo, men det är väl klart att det är. Det är anhöriga till funktionshindrade barn. Ja. Och så är det barnen själva.
Jag vet precis vad jag är på väg just nu.
Så du menar att du har koll på att det inte någonsin är ett barn som läser dina krönikor.
Det säger du inte då.
Det är små funktionshindrade barn. Och till dem publicerar Olle då en krönika som han inleder med att säga. Den heter något sånt här frisörbesök som per mobilbärare eller vad fan den heter.
Nej, så vet jag inte alls.
Den heter Olle går till frisören. Rull-Olle rullar in på frisören heter krönikan. Och sen så börjar den med, ja, min kropp är trasig. Men två saker funkar i alla fall som de ska. Och det är penis och hår. Olle, det här är ingen jävla dejtingannons. Vad är det för fel på det? Varför skriver du en krönika om att din kuk fungerar?
Det var en mening.
Ja, den första meningen.
Ja, men det är sant. Jag har inte tror att det var det.
Ja, den funkar säkert jättebra, men ska vi behöva veta det? Och varför ska de små barnen i rullstolar behöva veta det? Som bara söker en krönikör som de kan relatera till, precis. Som har gått igenom samma jobbiga, liksom, ja, men mobbing eller vad de går igenom. Och så går de in, ah, okej, okay, här har vi en krönikör som faktiskt sitter i permobil som kanske vet hur det känns. Hej, min kuk fungerar, skriver han då. Fan! Som sagt, det är ingen liksom datingplattform där. Nu får du, nu är restriktionerna lyfta. Nu får du börja gå på Tinder-dater för att nu.
Du, jag måste fråga en grej. Jobbar du på tisdag?
Tisdag jobbar jag inte, nej.
Jag är helt säker på det.
Ja, det.
Du jobbar inte på tisdag alltså.
Nej, jag ska inte in till dig och jobba på tisdag. Vadå då?
Jag skulle vara med i någon intervju på. Jag minns inte vad det var. Det var någon podd som jag med till. Jag minns inte. Det var någon sån här.
Det gör en sån där skritgrej nu.
Jag har inte riktigt koll på vad det var. Men det var
är det mycket att göra eller?
Nej, men det behöver jag veta. Jag som har assistenten, liksom körkort. Kan jag ta mig till deras studio och spela in och sådär. Det är viktigt att veta. Och sådär.
Ja, du skryter, jag fattar. Men berätta då. Du ska bli intervjuad av NVT.
Ja.
Nya Värmlandstidningen för oss som inte vet.
Nej, men det var.
Hur känns det, Olle, att de har nekat dina mejl i 10 år? Som du har mejlat varje vecka och skrivit, snälla får jag komma och skriva krönikor hos er? Och så har sagt, nej tyvärr. Åh gud, vi stängde precis krönikeranställningsgrejen. Fan vad vi ville ha dig. Och så nu så fort du får lite lyssningar och lite, liksom, lite kändiskap på den här podden så hör de av sig.
Ja, men då vill de bara intervjua mig. De vill inte anställa mig.
Just det, ett par minuter går bra.
Ja.
Tack för den här veckan, Olle.
Tack.
Jag älskar dig. Det är så kul. Vi har.
Säg det som du menar, Erik.
Nej, jag menar det.
Ja, bra.
Det är riktigt roligt där.
Det är jättekul.
Ta det lugnt nu. Puss och kram.